Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Före den 2 januari för 2 år sedan. Och efter. Den dagen var min fru Eva och vår yngsta son Sindre ute på tur i finska fjällen. De hade varit borta några dagar redan. De skickade alltid små uppdateringar. En bild från ödestugan. Ett meddelande om hur vädret var. Eller om hur kallt det hade varit på morgon. De hade nog det ganska bra där uppe. Fjällen var lite deras grej och de njöt av att vara ute tillsammans i vildmarken. Hemma i Molpe rullar vardagen på som vanligt. De äldre barnen hade jullov och jag jobbar lite i smyg. Planerar nästa sommar med kajakuthyrningen, glasskiosken och cykelaffären. Jag var en man i mina bästa år. Pappa till 3 barn och lyckligt gift med Eva som alltid hade nya planer på gång. Och här tänkte jag nog att livet skulle fortsätta ungefär så. Barnens träningar, skjutsningar hit och dit, somrarna i Molpe med kajaker, glass och kunder som kommer och går. Vardagar som ibland var otroligt stressiga, men mest ganska fina. Det var ett ganska vanligt liv egentligen, och jag trivdes väldigt bra i det. Men livet kan förändras snabbt. En oväntad lavinolycka i fjällen tog både Eva och Sindre ifrån oss. Och sen var jag ingenting längre som det hade varit. Men människor som man har älskat länge försvinner aldrig ur ens liv. Och det här sommarpratet ska inte handla om döden. Det ska handla om hur man försöker resa sig igen när livet inte alls blev som man tänkt. Om att gå vidare och vara tvungen att möta livet igen. Jag heter Thomas Ramstedt och jag är din sommarpratare idag. Jag föddes i Pargas, en liten stad där mycket kretsar kring idrotten, i alla fall för mig. Mamma var 19 när jag kom till världen och pappa 21. Båda 2 var unga och studerade ännu. Så jag tillbringade mycket tid hos mormor och morfar, eller hos farmor och farfar. Jag var första barnet i släkten, så det var många vuxna runt mig. Jag blev väl lite bortskämd eftersom det tog många år innan jag fick några syskon eller några kusiner. Men jag var rätt nöjd med att hitta på saker själv. Ofta handlade det om idrott. I Pargas kunde man prova på nästan allt. Fotboll, friidrott, rodd, pingis, på vintern skidåkning. Jag testade mesta. Men det var något med skidåkningen som fastnade. Kanske var det känslan av fart genom skogen, eller bara det där enkla. Ett par skidor, lite snö och en lång stig framför sig. Så småningom började skidåkningen ta mer och mer plats i min vardag. Jag var en stark skidåkare och jag märkte att det här var något jag faktiskt kunde bli riktigt bra på. Samtidigt, några 100 kilometer norrut i Molpe, växte Eva upp. Vi hade förstås ingen aning om varandra då, men också hennes liv var fyllt av rörelse. Hon hade svårt att sitta stilla länge, men många aktiva systrar och stor rörelseglädje fanns alltid nya planer, nya målsättningar och nya idéer. Också hon trivdes bäst ute i spåret. Det skulle visa sig senare att det aldrig riktigt gick över. I naturen, på ett par skidor eller skridskor ville hon helst vara. Där var vi lika. När jag var 16 fattade jag ett ganska stort beslut. Jag flyttade från Pargas till idrottsgymnasiet i Vörå för att satsa ordentligt på skidåkningen. Eva är 2 år yngre än mig, så för henne är idrottsgymnasiet ännu bara en dröm. Men det skulle visa sig att våra vägar skulle korsas längre fram. Jag hade aldrig trivts särskilt bra i högstadiet. Redan i 20 hade jag bytt vänskapskrets när många av mina gamla kompisar började festa och röka. Det kändes bara inte som min grej. Idrotten blev mitt sammanhang istället. Så när jag kom till Vörå kändes det nästan som att komma hem. Idrottsgymnasiet passade mig perfekt. Plötsligt var jag omgiven av människor som tänkt likadant som jag. Träning på morgon, skola mitt på dagen och träning igen på eftermiddagen. Studierna, ja. De kom kanske inte alltid först, eller ganska sällan om jag ska vara ärlig. Det var skidåkningen som tog mest plats i livet just då. Men så, på mitt 3:e år i gymnasiet, dök Eva upp. Jag minns inte exakt första gången vi pratade, men jag minns känslan. Det tog inte många veckor innan vi började träffas på kvällarna. Små promenader, lite prat och sånt som bara hände ganska naturligt. Jag minns att jag hade en riktig röra på rummet första gången Eva kikade in. Andra gången hon kom på besök var det betydligt mer städat. Det var i oktober 2003 som vi bestämde att vi skulle vara ett par. Och det kändes så självklart att det skulle vara vi. Vi passade väldigt bra ihop redan från början. Det var sällan några stora bekymmer mellan oss. Eva hade en enorm energi och en nyfikenhet på livet som smittade av sig på alla runt henne. Jag minns särskilt ett av våra första läger tillsammans. Min pappa Johan, som också var min tränare, hade just fått höra att jag hade träffat en flickvän. Pappa var lite nyfiken men samtidigt glad över att jag träffat Eva och de kom bra överens. Vi åkte på träningsläger till Äkäslompolo i Lappland. Vi bodde på en fjällstuga som heter Raitismaja. Det är lite märkligt att tänka på idag, men det är faktiskt där jag jobbar nu. Redan då trivdes Eva och jag väldigt bra där uppe. Hon gillar fjällen direkt. Vidderna, tystnaden, känslan av att vara långt borta från allt. Ingen av oss förstod då att fjällen skulle följa oss genom livet. Trots att jag och Eva blev varandras allt, blev början av vårt liv tillsammans inte helt enkelt. Eva gick igenom mycket under de där åren. Hennes farfar tog sitt liv och hennes föräldrar gick igenom en skilsmässa som präglade vardagen. En underliggande sorg och stress tugga i bakgrunden hela tiden. Evas sorg och tuffa år blev nog en sak som gjorde vårt förhållande starkare. Hon behövde mig under den tiden och slet också en del med mykoplasma och hudbekymmer under de här åren. 2007 blev ett ganska tungt år också för oss. Jag var nog ganska självupptagen med min satsning på skidåkningen. Det kan jag erkänna i efterhand. Eva jobbade en sommar i Sverige och jag bockade av läger efter läger med landslaget. I juli hände något som först kändes som ett riktigt bakslag. Jag bröt benet under ett landslagsläger i Åre. Det var förstås tungt just då. Jag hade precis fått en plats i landslaget och ville verkligen visa vad jag kunde. Nu skulle det äntligen bli min tur. Men i efterhand tänker jag ibland att det där brutna benet kanske var det bästa som kunde hända just då. För tack vare det fick jag tillbringa flera veckor med min pappa under hans sista tid på jorden. Min pappa Johan var inte bara min pappa. Han var också min tränare och min närmaste person under den här tiden. Och han var stolt som en tupp över mina idrottsprestationer. Nu ska vi visa landslaget. Pappa var polis och skidtränare i Pargas IF. Han åkte själv aktivt och det blev många skidresor runt hela Finland. Pappa var snäll och det var sällan några bråk eller strider hemma. Vi pratade ofta i telefon och han kände mig bättre än vad jag kände mig själv. Så när jag flyttade hemifrån började jag lyssna mer på honom. Som yngre litar jag kanske mer på farbror Mikael som också åker skidor ännu idag. Oftast hade de ändå samma åsikt om det mesta. I början av augusti hade han varit ute och rullskida. När han kom hem försökte han svänga ihop lite mat och sa sen att han kände sig trött och yr. Han blev kallsvettig och blev bara yrare och yrare. Till sist bad han mig ringa hälsocentralen. Men jag ringde nödcentralen. Ambulansen kom snabbt. Lite senare kom en helikopter med läkare. Min lilla syster skickades till grannen och pappas farbror kom också dit. Allt gick så snabbt. Jag fick se min pappa dö framför mina egna ögon. Han var 43 år gammal. Nästan lika gammal som jag själv var när jag förlorade halva min familj. Det var första gången i mitt liv som jag verkligen förstod hur snabbt allt kan förändras. Hur en helt vanlig dag, mitt i ett lyckligt liv, plötsligt kan bli något helt annat. Det visste jag förstås inte då, men det här skulle tyvärr inte bli den enda gången. Pappas död förändrar mycket för oss. När någon så nära plötsligt försvinner börjar man se livet lite annorlunda. Saker som tidigare kändes långt borta blev plötsligt viktiga. Jag och Eva börjar prata mer om framtiden, om familj, om barn. Vi packar ihop livet i Vörå och flyttar till Jyväskylä. Eva avslutade sin satsning på skidåkningen när hon kom in på magisterutbildningen till gymnastiklärare. Men jag fortsatte och skulle också bli fysioterapeut. Och ganska snart kändes det rätt. Fast vi fortfarande studerade bestämde vi oss för att skaffa barn. 2008 föddes Marius. Jag minns fortfarande hur overkligt det kändes första gången jag höll honom i famnen. Plötsligt var jag inte bara skidåkare eller studerande längre. Jag var någons pappa. Året därpå kom Celine. Och i januari 2011 föddes vår yngsta, Sindre. En sommar däremellan gifte vi oss i Molpe. Det blev ett fantastiskt bröllop med släkt och vänner runt omkring oss. Så på väldigt kort tid gick vi från två studerande till en fempersoners familj. Det var intensiva år i Jyväskylä. Mycket kärlek, men också ganska lite sömn, skidträningar, föreläsningar, blöjbyten och barnvagnspromenader. Under de här åren började Eva också blogga. Hon skrev om vår vardag, om livet med små barn, studier och en skidåkare i huset. Och ganska många började följa med vår vardag. Kanske för att livet vi levde var lite kaotiskt, men samtidigt ganska fullt av energi. Men med tre små barn behövde jag börja jobba mer. Och till slut blev mina fysioterapistudier aldrig riktigt klar. Planerna man gör när man är 20 förändras ganska snabbt när det plötsligt står tre små människor i hallen och väntar på att bli påklädda. Det var en tuff vardag och det blev svårare att få in återhämtningen för att kunna prestera toppresultat. Jag försökte ett par år men insåg nog efter 2012 när vi valde att flytta till Molpe att förutsättningarna inte fanns att prestera på nivån jag hade åren före. Jag fick ge upp elitsatsningen, men just då kändes det ganska skönt att inte behöva bära alla prestationskrav längre. Men vi hade det vi hade drömt om. En stor familj. Och vi hade varandra. I Molpe, i Evas hemby, fanns ett litet gult trähus som just hade blivit renoverat. Jag minns att vi åkte dit för att titta på det före den riktiga visningen. Vi gick runt i huset kanske en halvtimme, tittade i rummen, kikade in genom fönstren, försökte föreställa oss hur livet skulle se ut där. Sen tittade vi på varandra och sa ungefär samma sak. Vi tar det. Det kändes bara rätt. Barnen började bli lite större och i Molpe fanns också Evas släkt nära, vilket betyder mycket när man har tre små barn och ibland behövde hjälp. Livet där började ganska snabbt hitta sin rytm. Vi startade en webbshop där vi sålde sparkcyklar, barncyklar och olika aktivitetsredskap för barn. Själv jobbade jag som massör när det fanns tid och åkte under flera år på uppdrag som vallare och massör med det brittiska skidlandslaget. Det blev lite av varje, men på något sätt fick vi det att fungera. Eva började röra sig mer ute i naturen igen. Med tiden växte paddlingsintresset till något större. Eva började utbilda sig till vildmarksguide och gick fler och fler kurser. Hon blev en väldigt skicklig paddlare och det ena ledde till det andra. Vi startade en kajakuthyrning och för varje år blev det fler kajaker och fler kurser. Eva var nästan alltid i rörelse. Det fanns sällan tid att bara sitta hemma. Men när hon var ute på tur, satt vid en brasa någonstans i skogen eller vid havet, då kunde hon verkligen koppla av. Tiden före olyckan minns jag ändå som ganska lugn, även om vardagen förstås var full av skjutsningar till barnens hobby, styrelser, jobb och politiska uppdrag. Barnen hade sina egna liv med skola och aktiviteter och Eva reste ofta med sina vildmarksguider på paddlingsturer, vandringar, långfärdsskridskor eller skidresor med turskidor. Det var en hektisk vardag. Eva var en bra mamma och jobba hårt både som gymnastiklärare och i vårt företag. Och alltid nu som då passar vi på att ta med familjen på olika äventyr i naturen. Tiden tillsammans var ju viktigast. Det kändes sällan viktigt att boka något dyrt hotell, utan vi övernattade oftast i tält, eller på någon camping, eller på vandrarhem. Ibland funderar jag på hur hon orkade, och varför hon hade så bråttom att se världen. Men kanske var det just ute i naturen som hon faktiskt fick vila. Det var där hennes huvud fick tystna lite. Jag heter Thomas Ramstedt och jag är din sommarpratare idag. Eva hade varit ut på tur med vår yngsta son Sindre sedan annan dag jul. Jag var van att få små uppdateringar varje dag. De hade haft fina dagar uppe i fjällen, som så många gånger förr. Men den här dagen förändrades vädret plötsligt. Kylan blev hårdare och vinden tog i mer och mer. Någon gång under eftermiddagen insåg Eva att det hade kommit ur rutten och hon ringde nödcentralen. Men bara några minuter senare kom lavinen. Jag visste förstås inget av det där just då. Jag visste bara att något inte stod rätt till. Min telefon hade varit tyst lite för länge. Vid femtiden på eftermiddagen ringde en polis och berättade att ärendet nu låg hos dem. De hade patruller ute och leta. Jag försökte hjälpa till så gott jag kunde. Skicka bilder, kartor och GPS-punkter. Men sen blev det tyst. Timmarna gick och någonstans började hoppet sakta försvinna. Mitt i natten, någon gång kring 2, svängde en polisbil in på gården vid vårt gula hus i Molpe. De berättade att Eva hade hittats i lavinen tidigare på kvällen. Hon var död. Sökningarna efter Sindre hade avbrutits under natten. Förhållandena var för svåra och det fanns inget hopp att hitta honom levande. Allt blev svart. Världen rasade ihop på några minuter. Samtidigt började medierna ringa och försöka få tag i oss. Alla medier skrev om oss. Alla pratade om oss. 2 dagar senare hittades Sindre i lavinen, ungefär 150 meter längre ner. Den första tiden var chocken total. Vi befann oss hos barnens morfar, precis som så många gånger tidigare, men den här gången var allt annorlunda. Tiden stod still. Det var som att vi behövde lära oss leva på nytt. Matlusten försvann helt. Och för att överhuvudtaget kunna sova på nätterna behövde vi starka mediciner. Samtidigt började människor höra av sig, kondoleanser, minnesstunder, samtal, nära släkt och vänner kom hem till oss för att hjälpa till med allt som måste göras inför begravningen. Och här syntes också styrkan i ett litet samhälle. Det finns många vi känner och många som känner oss. Den första tiden gick ändå som i en dimma. Jag vet att livet kan förändras på en sekund. Jag hade varit med om det en gång tidigare, när min pappa dog så plötsligt. Men den här gången var tomheten en helt annan. Den här gången hade jag också så mycket mer att hantera. Förut hade jag Eva vid min sida, men nu blev jag ensam med allt. Men i allt det där hemska hade vi också ett otroligt stöd runt omkring oss. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Vi fick hjälp med mediehanteringen, med pappersarbete, med trädgården, snöröjningen, veden och maten. Små saker och stora saker. Sånt som gör att man orkar ta sig igenom en dag till. Det finns en insikt som är tung att bära. Sorgen efter pappas bortgång följde med oss så länge. Ja, saknaden efter honom finns alltid där och kommer alltid att finnas. Jag har insett att det alltid kommer att finnas en stor saknad för Eva och Sindre. Det finns ingen som kan kompensera för den förlusten. Jag försöker alltid vända på det och vara tacksam för tiden vi fick tillsammans. Likväl kommer det alltid stunder då jag kan tycka att livet är för orättvist. Varför måste jag mista dem som står mig allra närmast? Det kommer säkert vara tufft en lång tid ännu, men jag vet att det känns bättre efter en stund när jag kan ta tid för mig själv, gå promenader i skogen, umgås med människor jag tycker om och avsätta mer tid för mig själv. För jag vet att det går att resa sig igen, också när allt känns sönder. Sorgen och saknaden kommer finnas i mig för alltid, men jag väljer att tro och hoppas att jag kan finnas där för barnen jag har kvar idag och att jag ännu kommer att ha mycket kvar att uppleva. Just alla drömmar och saker vi ska göra tillsammans är en sak jag sörjer extra mycket. Det vi inte hann göra känns ledsamt att tänka på. Jag är ändå säker på att både Eva och Sindre ser oss och finns med oss på något vis. Livet för min egen del kommer ju att fortsätta. Jag kommer möta nya människor, jobba på olika jobb och efter olyckan ser jag nog världen och livet på ett annat sätt. Jag tar inte saker för givet, utan jag försöker leva mer här och nu. Idag kan jag ändå känna en stor tacksamhet över hur vi klarade den första tiden. Vi hade ett enormt nätverk runt omkring oss. Vänner, grannar, släktingar. När problemen hopade sig fanns det nästan alltid någon att ringa. Ofta behövde vi inte ens ringa. Folk dök bara upp. Någon kom med mat, någon skottade snö, någon bar in ved. Små saker egentligen. Men sånt som gör att en familj kan fortsätta fungera när tiden har stannat. Men när begravningen var över och alla åkte hem igen, då kom den svåraste tiden. Tystnaden i huset, tomheten. Inte bara min egen sorg, utan också barnens och alla människors sorg runt omkring oss. Alla sörjde i olika takt och tempo. Sorg är en märklig sak. Många vill hjälpa och många vill säga något klokt. Ofta utgår man från något som har hjälpt en själv. Men när man har förlorat sin fru och sitt barn i en plötslig olycka finns det egentligen inget som tröstar. Det finns inget som kan ersätta dem. Jag kan förstå att vissa människor försöker bedöva den där smärtan med alkohol eller andra saker. Själv har jag alltid haft lättare att gå ut och träna. Kanske är det också ett sätt att bedöva kroppen och själen, men på ett lite mindre destruktivt sätt. Men de människor som har varit allra bäst på att möta mig i sorgen har egentligen inte sagt så mycket alls. De har frågat hur det är, och sen har de lyssnat. Utan att döma, utan att komma med råd. Tiden efter olyckan har varit utmanande. Barnen har haft svåra perioder och mått riktigt dåligt. Allt medan jag har försökt hitta någon sorts balans i allt det nya. Mellan arbete, vardag och livet som ändå ska fortsätta. För någonstans finns det också en slitning mellan att hålla fast vid det liv vi hade och att gå vidare. Eva och jag byggde upp mycket tillsammans. Jobb, projekt, idéer, ett hem och en vardag. Och varje gång jag förändrar något av det känns det lite som att jag river i något vi gjorde ihop. Samtidigt vet jag att det livet inte går att stanna i. Barnen växer, åren går och någonstans måste jag också börja leva igen. Jag är ändå väldigt glad över att jag fick jobbet som vd för Raitismaja. Det är en fjällstuga i Jäkäslompolo. Det är ett jobb som ger mig mycket frihet. Jag kan jobba på lite olika platser och anpassa livet så att det fungerar för familjen. Ett och ett halvt år efter olyckan bestämde jag mig för att lägga ner vår webbshop Polkoped. Det var inget lätt beslut. Det var ju något som Eva och jag hade byggt upp tillsammans under många år. På sätt och vis var det ett av hennes stora hjärteprojekt. Samtidigt kände jag också en lättnad när jag stängde. Efter allt som hänt har jag känt en stark längtan efter ett lite friare liv. Jag vill inte vara bunden att jobba 8-4 varje dag eller känna att paket måste skickas ut varje eftermiddag. Så cyklarna blev ett avslutat kapitel. Skönt och lite ledsamt på samma gång. Sorgen är märklig på det sättet att den aldrig riktigt är densamma från dag till dag. En dag kan det kännas nästan okej. Nästa dag känns det som att man ska gå sönder. En dag är jag helt säker på att nu ska jag gå vidare. Nästa dag är jag två steg tillbaka. Man tycker kanske man borde förstå sorgen bättre när man levt i den många gånger. Men sanningen är att man aldrig riktigt blir klok på det. Det finns ett före och ett efter i mitt liv. Och just nu lever jag någonstans mitt mellan. Eva och Sindre finns inte här längre. Men de finns ändå kvar i mitt liv på många sätt. I minnena, i barnen, i allt det där vi byggde tillsammans. Jag tänker ofta på hur glada de var i livet. Hur mycket energi Eva hade och hur nyfiken Sindre var på världen. Den tanken gör sorgen lite lättare att bära. En stor tröst för mig idag är att vi aldrig hade något otalt, jag och Eva. Vi bråkade inte mycket, men vi sopade heller aldrig saker under mattan. Jag litar på henne och jag vet att hon litar på mig. Jag bär ändå en stark tro på att livet fortsätter på något sätt. Att Eva och Sindre fortfarande finns med oss, fast på ett annat sätt än tidigare. Kanske har jag fel, Det vet jag inte. Men tanken på att livet är ganska kort och att jag en dag kanske får träffa dem igen, den ger mig tröst. Och den gör livet här och nu lite lättare att leva. Jag försöker att inte tänka allt för långt fram. Det räcker ganska bra att ta en dag i taget. Livet är kört, men också ganska starkt. Och att det fortsätter, även när man trodde att det inte skulle göra det. Jag heter Thomas Ramstedt och jag har varit din sommarpratare idag.
Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Sandra Holmgårds sommarprat från 2022. Sandras sommarprat handlar också om en bottenlös sorg och hur det viktigaste inte är att ha de perfekta tröstande orden, utan att helt enkelt våga finnas där och lyssna.
Man blir inte starkare av motgångar, men man gör det man måste då det krävs. Men sen är vi igen helt vanliga. Ett syskon är ingen ersättare. Vi saknar ett av våra barn. Vi önskar att vi hade den båda. Men samtidigt gläds vi och förundras över lillebrors upptåg. Varje framsteg han gör är oändligt stort. För vi vet att det inte är självklart. Och visst, vi har fått perspektiv på saker och ting. Vi uppskattar vardagen och stunderna hemma tillsammans på ett helt annat sätt. Och vi förstår att en sjukdom inte bara är sjukdomen i sig, utan att kroppen är en skör helhet. Och när något inte fungerar så påverkar det allt. Jag vet hur ändligt man kan älska ett barn som inte längre finns här. Att man kan sakna som man går sönder, men ändå på något vis fungera och leva ett helt lyckligt liv. Vi vet också att en sjukdom inte definierar någon. Och att ett barn som i andras ögon ser ut att ha ett bedrövligt liv egentligen kan vara den som lever mest. I en perfekt värld hade Oliver blivit 20 år den 10 juli. Men världen är inte perfekt. Vi kan inget annat än att leva det liv vi får.
Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Thomas Ramstedt och redaktör var Linn Ljung.